När Paulus skriver det andra brevet till vännerna i Korint och jämför sitt ledarskap med det ledarskap som nu har uppkommit i församlingen, så skriver han bland annat så här att våra vapen är så mäktiga inför Gud att de kan bryta ner tankebyggnader och bålverk. Höga murar som uppreses mot kunskapen om Gud. Andra Korinthierbrevet 10:3. Våra vapen. Ja, vad är det för vapen? Han jämför sig ju nu med ett maktfullkomligt ledarskap. Vad har han för vapen som inte de har? Om jag vill skryta med något, säger han, så vill jag skryta med min svaghet. Och vi ska gå till det första Petrusbrevets fjärde kapitel. Slå upp det här och läs. Första Petrusbrevet 4. Och läsa de två första verserna. När nu Kristus har lidit med sin kropp, skall också ni väpna er med hans sätt att tänka. Ty den som lider med sin kropp har slutat att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte lever efter sina mänskliga begär utan efter Guds vilja. Att väpna sig med Kristi sätt att tänka, eller som det står i gamla översättningen, med Kristi sinne, som jag tycker egentligen är lite bättre. Med hela hans sinnelag, med hela hans inriktning, livsinriktning, livsmålsättning. Det handlar ju naturligtvis om kärlekens vapen istället för maktens. Eller rättfärdighetens vapen i högra handen och den vänstra, som Paulus talar om igen i andra Korinthierbrevet 6. Svagheten som är starkare än makten och styrkan. Vi har stannat det här arsramet rätt mycket inför frågan om vi predikar människor eller om vi predikar Kristus. Och jag har sagt förut så här att när vi predikar människor så handlar det så väldigt mycket om vad vi ska göra. Och vi kommer så i centrum. När vi predikar Kristus, då går inte det hela ut på i första hand vad vi ska göra, utan det går ut på att lära känna honom, vem han är. Och den kännedomen kan du aldrig få utan att det flyter gärningar ut ur ditt liv, var så säker. Och ändå blir då gärningarna en andrahandsfråga. Det är han som står i centrum. Men du kan också se skillnaden på detta att predika människor och att predika Kristus ifrån en annan infallsvinkel. Därför att när vi predikar människor, då blir vårt evangelium konsten att slippa undan. Då blir alltid vår utläggning av Kristi liv någonting i stil med att ja, det här har han gått igenom, så slipper du. Men när vi predikar Kristus på rätt sätt, då går det upp för oss att det här har han gjort för att samma liv ska bli möjligt i våra liv. Och då blir vår inriktning inte alls den att slippa undan, utan att dela. Om vi delar hans lidanden för att dela hans härlighet, som Paulus skriver. Och som det står i Romarbrevet 6, att vi är sammanlänkade med honom till en likadan död, för att bli sammanlänkade med honom till en likadan uppståndelse. Plötsligt så ser vi det, att det handlar om att han har gått före på ett sådant sätt att vi kan gå efter. Men Jesus säger det också. att om någon vill tillhöra honom får han ta sitt kors på sig var dag och efterfölja honom. Och Petrus uttrycker det nu väldigt konkret det här. Precis så konkret som nattvarden hela tiden påminner oss om att det är. Att Kristus har lidit med sin kropp, så väpna er med hans sinne. Så oerhört mycket mänskliga teologier, sådana tankar som inte är Guds tankar utan människotankar och egentligen står Kristus i väg, handlar om konsten att slippa undan. Precis som när Petrus säger så fromt och fint till Jesus, bevara dig för detta Gud. Och Jesus blir oväntat skarp och säger, stå mig inte i vägen Satan. Dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar. Och hur mycket människotankar kommer inte in i de här sammanhangen, som förvandlar evangeliet till konsten att slippa undan, när det är konsten att kunna dela i hans kraft, och därför att han har gått för. Inte bara som ett föredöme, utan den som ger kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Jag kan vara rik, jag kan vara fattig, jag kan vara hungrig, jag kan vara mätt. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och Paulus utropar triumferande, att leva är för mig Kristus. I det yttersta av dessa dagar har vi begåvats med en ny frälsningslära. Där det egentligen inte längre var Jesu fysiska lidande på korset som frälste oss, utan hans andes lidande i helvetet. Vad är det? Jo, det är en ny lära i konsten att slippa undan. Därför vår ande ska aldrig lida i helvetet. Utan det här är en lära som gör det möjligt för oss att tänka så här, att jag våra vapen, det är att hela tiden utöva makt över andemakter och demoner. Och förstå mig rätt, där du vandrar fram i Kristi fotspår och där du delar människors lidanden och nöd, och där det kanske känns in på bara skinnet och du ibland kan få stå emot synden ända till blod, så var säker på att Gud ger dig auktoritet då och då över andemakter till att befalla dem att vika undan ifrån plågade människors liv. Det ska vi räkna med. Det ska vi sträcka oss efter. Det är högst bibliskt. Men jag har så ofta tänkt på den här episoden som står berättat i Apostlagärningarna 19 om Skevas söner. I namn av den Jesus som Paulus förkunnar så befaller jag er att försvinna, säger de till andemakterna. Och andarna de svarar så här att ja, Jesus känner vi. Jo, visst gör de det. Och Paulus är mig också väl bekant, som anden säger. Men vilka är ni? Ni är väl inga efterföljare? Och sen får de ett kokstryk. Och det gör sånt intryck på folket i Efesus att många blir efterföljare. För om vi inte delar Jesu liv så imponerar vi inte särskilt mycket på mörkrets andemakt. Och det handlar inte om hur bra du lyckas med att dela Jesu liv, utan att du har din inriktning i detta. En delaktighet i Kristi sinne. Och nattvardens gåvor påminner oss hela tiden om att det var med sin kropp Jesus led. Och att den kärlek det handlar om är så påträngande fysisk. Att det handlar om våra vardagsrealiteter. att dela hela hans liv. Du vet, vi har inte auktoritet över alla andemakter när det passar oss själva. Paulus och hans törntagg har ju ältats nästan till leda de sista åren. Och den stora, stora, allt överskuggande frågan har ju varit denna. Var han sjuk eller inte? Ja, vad spelar det för roll? Det är ju egentligen djupt ointressant vad det där var för någonting. Poängen i det hela är ju att på något sätt i hans tjänst åtföljs han hela tiden av en satans ängel som slår honom i ansiktet. Om det nu var en sjukdom, om det var en synnedsättning som somliga påstår, eller om det helt enkelt var detta att det alltid dök upp villolärare i alla församlingar som han hade lämnat. Och att han med smärta fick konstatera hur det gick snett i den ena församlingen efter den andra. Ja, vad spelade det för roll vad det var? Det var en andemakt och han kunde inte ta auktoriteten över den. Han ber till Gud och Gud säger, min nåd är dig nog. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Ty utan den svagheten är kraften inte kärlek utan makt. Igår läste vi i Johannes evangeliets 15 kapitel. Jag ger er ett nytt bud. Ni ska älska varandra. Och vi läste till och med i 16 versen. Jag befaller att ni ska älska varandra. Jaha, säger vi. Nu dyker buden upp på nytt. Här har vi hållit på och läst flera dagar i rad att lagen och profeterna har haft sin tid in till Johannes. Jojo, nu kommer buden. Ja, det är ett nytt bud, säger Jesus. Och det är det på två sätt, vill jag mena. Det ena är att det faktiskt är en skärpning av det gamla kärleksbudet. För i gamla förbundet heter det så här, du ska älska din nästa som dig själv. Och i nya förbundet heter det du ska älska din nästa som Jesus har älskat dig. Och det är ju en klar skärpning. Så dåligt som vi älskar oss själva. Så det är ett nytt bud på ett sätt. Men vi ska läsa också vad Johannes skriver i sitt första brev om det här budet. Andra kapitlet, verserna 6-8. Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde. Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. Ändå är det jag skriver ett nytt bud. Det visar både hans och ert liv. Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. Här anar vi att det inte bara är en tillskärpning så att säga av det gamla budet utan det är ett nytt bud, alltså ett bud av ett helt annat slag. Och vi kan förstå det till en början när vi läser Romarbrevet 8:1 att det finns ingen fördömelse över dem som är i Kristus Jesus. Och alltså är detta inte något bud under hot om straff. Utan det är en uppmaning av ett helt annat slag. Det är en konungs uppmaning till sina älskade undersåtar. Och när en konung ger en uppmaning så ger han också resurser till den som får befallningen. Du kan till exempel läsa i Nehemjas andra kapitel, det ska vi inte göra nu, men det kan du göra när du kommer hem. Nehemja, han går och sörjer över att det är så jämmerligt i Jerusalem. Och kungen kan inte undgå att se att han är deprimerad. Och så undrar han, hur är det fatt, käre Nehemja? Jo, jag berättar då Nehemja, det är så bedrövligt i Jerusalem. Ja, men åk då dit, säger kungen, och bygg upp en mur. Och i samma stund som han säger det, ger uppdraget till Nehemja, så säger han också precis hur det här ska finansieras. Han får resurserna tillsammans med uppdraget. Och på det sättet är det ett alldeles nytt bud här. Lagens förbund, ja, det är givet till människor som tror att de kan klara det själva. Och där blir buden krav. Kom nu med din kraft här och älska din nästa som dig själv. Du som inte ens kan älska dig själv. Ganska svårt, förstås. Men så kommer vi in i det nya förbundet. Och där är budet inte ett krav utan en möjlighet. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Och jag ställer resurserna till förfogande. Om det så handlar om att älska tills det gör ont i din egen kropp. Så länge vi står under lagen, då är budet givet därför att resultatet är det viktiga. Om du misslyckas när du står under lagen, då hamnar du under en dom. Under förkastelse och fördömelse och skam. Men den som tror på Kristus ska aldrig komma på skam, står det. Betyder det att han aldrig kan misslyckas, att han är perfekt? Nej, inte alls. Misslyckas, det kan vi göra. Och det gör vi. Men det betyder något annat, att varje gång vi misslyckas så är det inte en katastrof, utan det är något positivt. Ibland händer det att människor frågar mig hur jag har kommit in i min tjänst som själavårdare. Och man tänker att det har kanske kommit väldigt mycket, mycket andutgjutelse och så här. Och jag har suttit någonstans i en vrå och väntat tills jag har varit så uppfylld av den heliga ande att jag har kokat över. Och Herren har varit där med sin heliga ande. Och det är jag djupt tacksam för. Men jag vill säga som Edison en gång sa, han som uppfann glödlampan. Han blev tillfrågad. Att det man måste väl bli oerhört inspirerad när man ska jobba som uppfinnare. Det behövs väl att idéerna liksom bara ramlar över en. Ja, sa Edison. Det är 95% transpiration och 5% inspiration. Jag vill mena att jag har lärt mig i första hand genom att misslyckas. Och misslyckas och misslyckas igen. Och varje gång så har man fått gå till Gud med lärjungarnas smärtfyllda fråga: Herre, varför kunde inte vi? Och då gör det ont. Men kärleken gör ont. Och det är bara då vi växer, när vi vandrar tillsammans med Kristus. Det är då den helige ande kommer oss till mötes och utrustar oss med vapen som är så mäktiga inför Gud att det går att bryta ner tankebyggnader och höga bålverk. Frälsningen är inte en affär om att slippa undan, utan det är en fråga om att dela. Och så kommer man in i detta märkliga liv där man ibland inom citationstecken misslyckas och ibland inom dubbla citationstecken lyckas. Och i båda fallen lär du känna Kristus. Jag stryker under det hela tiden, det går ut på. När de svåra tiderna kommer, det som vi upplever som motgångar, så kan vi säga: Herre, nu lär jag känna dig lite till. Och när vi får se människor lösta och hjälpta och upprättade och frälsta och befriade och vad det kan vara, så kan vi också jublande sträcka oss mot Herren och säga: nu har jag fått lära känna dig lite till. I Filipperbrevets 3:e kapitel säger Paulus: jag har slängt allt det gamla på sophögen. Allt det gamla, vad då? Jo, hela det gamla fromhetsväsendet som gick ut på att lyckas för att slippa undan. Jag har slängt det på sophögen. Och nu sträcker jag mig efter att vinna Kristus. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och bli lik honom i en död sådan som hans. Därför det är delaktigheten det går ut på. Delaktigheten i allt för att lära känna honom. Och det är det som förvandlar oss. Det är det som förvandlar vår omgivning, att våra liv på det sättet är inriktade på att lära känna honom. Och i den processen, i den vandringen, dukas det ett bord för oss. Där vi får ta emot hans kropp och hans blod. Och se hur konkret det här är. Att det inte bara är en upphöjt andlig affär, utan hur vardagligt, hur kroppsligt, hur nära det är. Hur det går oss bokstavligen in på skinnet. Och samtidigt får vi också se att det inte är våra resurser det handlar om. Karl talade igår om att Gud gör alltihopa och vi gör också något. Ja, precis. Gud ställer alla resurser till förfogande. Vi behöver bara öppna munnen och svälja. Han gör allt och vi gör också något. Och det vi gör är aldrig någon prestation i sammanhanget. Vi får vara med och dela hans liv. Det är en nåd alltsammans. Låt oss be. Jesus, vi vill be dig att du verkligen lär oss att predika Kristus. Vi som har fått i uppdrag, likt Paulus, att föra ut ditt namn till andra människor. Herre, låt ditt liv få genomsyra våra liv. Inte bara som en anonym ström av kraft som vi kan göra med som vi vill och förfoga efter eget gottfinnande. Utan att det får komma över oss som ett livsöde, en delaktighet i ditt livsöde. En delaktighet fylld av din kärlek och din kraft. Och låt den måltid vi ska fira nu och vara en påminnelse om ditt liv och vara en kraftkälla till ditt liv. Och låt den få oss att lyfta våra blickar framåt då vi ska få dela denna måltid med dig i fullkomlighet i ditt eviga rike tillsammans med dig själv. Herre, vi lovar dig. Amen.